Fan, Tobias, det är nu eller aldrig. Mm-hmm. Nu eller försvinna.
Mm-hmm.
Den här podden, mm-hmm, den måste bli the podd. Om vi inte presterar nu denna podd, så tänk på detta noga. Varenda ord du säger behöver vägas med guldskål.
Guldskål?
För om den inte gör det, om den inte väger guld, ditt ord, din bokstav, ditt andetag i den här podden.
Mm.
Vet du vad som kommer hända då?
Nej.
Då är vi körda för alltid. Och kommer få brinna i helvetet i all oändlighet.
Det här är vår viktigaste avsnitt någonsin alltså.
Exakt. Alltså, så säg inte en dum sak. Bara roliga eller intelligenta saker. Allt så här. Sådana saker måste bort också.
Just det. Just det, just det. Jag fattar.
Nu sa du just en gång för mycket. Det är första misstaget. Första misstaget. Det här går inte bra. Och jag råkar skratta där och inte höll mig.
Mm.
Utan det här går inte riktigt som jag hade räknat med.
Bajshjärna! Förlåt, jag blev nervös.
Nej, nu sa du ett ord man inte får säga. Alltså, jäklar, det kommer brinna. Det kommer vara hemskt. Men i helvetet.
Jag kan ta lite lyssnarstatistik. Vi kan fortsätta vår följetong med vår lyssnarstatistik som far upp och ner. Och ja, det har hänt en del. Det har hänt en del faktiskt. Vi har ju fått in en ny grupp lyssnare som var 20 år gamla. Som var 20-årsåldern. Och för att fira det, så för förra avsnittet så kallade vi dem för incels och Andrew Tate-fans och sådär. Och nu när man tittar de senaste 7 dagarnas lyssnare, så kan jag säga att det har gått från 60% 20-åringar till 0% 20-åringar. Vi har alltså förlorat alla våra 20-åringar.
Nej.
Va? Alienerat vår publik riktigt ordentligt.
Stämmer det alltså?
Ja. Det här är på riktigt, det här är inte ett skämt. Det är ett skämt också, men det är... Ja.
Men det är ju fruktansvärt.
Det är ett misstag från vår sida.
Jag saknar dem redan.
Ja, jag med. Vi ska ha ett helt avsnitt om stoicism. Förlåt. Vi ska snacka mycket om Joe Rogan och så. Förlåt. Vi ska ha in honom som gäst.
Ja, jag känner ju honom personligen, för jag har hållit på med kampsport och sådär.
Ja, just det,
Jag kan ju bara säga så här, fan du, min gamla kampsportskompis. Ska vi inte ha med i mitt avsnitt bara för att hypa det som fan?
Just det är som norrlänningar. Alla kampsportsmänniskor känner varandra.
Mm. Just det. Alltså, tänk dig bara ha honom i sin podd. Vilken grej det skulle vara alltså. Det hade varit, nu väger vi varenda jävla bokstav på guldvåg för att få ett bra avsnitt och få det att bli roligt.
Ja.
Men hade vi haft med honom alltså, Tobias, vi hade inte ens behövt vara roliga.
Nej, vi hade kunnat vara dåliga liksom, på podden.
Ja, helt jävla kassa. Och alla bara så bara, okej, Rogan gjorde reklam för dem. Varför? Något bra måste det vara. Fan, det låter ju åt helvete allt de säger. De är dumma i huvudet och de gillar inte min årskull.
Mm.
Men Joe Rogan var med. Det måste vara någonting.
Ett problem då vi har med att ha med Joe Rogan i podden, vilket vi garanterat jätteenkelt kommer ha, är ju att vår kvinnliga publik har ju ökat en hel del.
Jaha.
Vi har nu en tredjedel kvinnliga lyssnare, vilket är faktiskt ganska mycket för att vara en sån här podd. När två penisbärare sitter och skämtar. Det brukar faktiskt inte vara de siffrorna. Så att jag är rädd att... Mm. Vi kan inte äta kakan och behålla den. Utan antingen så måste vi ha kvinnliga lyssnare eller så måste vi ha 20-åriga killar. Jag är rädd att vi inte kan få båda.
Jaha, så de är liksom motsatsen till varandra.
Exakt.
Man kan liksom aldrig vara båda till freds.
Nej. Motsatsen till en kvinna är en 20-årig man.
Ja, kvinna också va, eller?
Nej, kvinnorna kan vara i alla åldrar.
Okej, men vi hade ju noll 20-åringar sist i statistiken, sa du. Då kan vi inte ha någon kvinna som är 20 år.
Ja, det är sant, ja. Just det. Det är bra att du har koll på statistiken där. Nej, exakt.
Så det du säger är alltså att våra lyssnare bland tant segmentet har ökat enormt sedan förra avsnittet.
Ja.
Vet du, med det uttalandet jag gjorde nu bara, då kommer det sjunka med en gång. Nu har jag redan sänkt. För jag sa tantsegmentet och det här,
man ska inte kalla äldre människor för tanter. Det är ingen bra idé.
Så jag tar tillbaka det. Absolut inte. Ni sköna, kunniga, äldre kvinnor. Lyssna på oss, för vi är nämligen, vi står på er sida, det vet ni.
Kan det vara så att tjejer, förra avsnittet handlade om MeToo, och i avsnitt innan handlade det mycket om hur mycket vi gillar Amber Heard. Kan det vara att, liksom, Amber Heard är ju kvinna. De kanske kan relatera till henne.
Vi ska börja liksom vara schyssta mot tjejer, typ så här. Men jag tycker Oprah Winfrey ändå är, alltså hon var ju ändå ganska, alltså det livet hon har haft och sen kommit dit hon är, det är fascinerande. Och man tänker ju så här också, Tobias, man tänker ju att Oprah Winfrey, vad är det för jäkla skit liksom, som så här, gifta kvinnor tittade på medans mannen var iväg och jobba. Det kan ju vara white trash skit, så tänker man lite grann. Men nej, men kollar du på ett Oprah Winfrey avsnitt alltså, det är fascinerande. Det är alltid bra grejer. Alltså, vilken grej hon gjorde, liksom. Alltså, och jag tror att hon faktiskt fick kvinnor att bli överlägsna männen.
Har de tagit att, över?
Ja, nej, men det har de. Om man tittar på den yngre skalan där, så även i äldre är bra, men yngre, där börjar kvinnorna bli ta över mer och mer. Alltså, det är klart, de har inte tagit över. Så långt har de inte kommit. De är, men de är ju
så bättre. De är fortfarande under. Men
jo, men de är ju, jo, kanske, så kanske det är. Men de är ju bättre. De är ju smartare, de är ju klokare. De gör ju allting bättre än män.
Jo, alltså, men det kanske de alltid har gjort. Men vi har liksom lite så här, lite lurigt bara hållit tillbaka dem.
Nej, Tobias. Det var Oprah Winfrey. Det var hon som gjorde det.
Så nu har du ångrat det helt. Vi skiter i Joe Rogan. Dra åt helvete, ner i leran med dig. Fuck you. Det är Oprah Winfrey som gäller.
Ja, tänk. Alltså, jag tror faktiskt Oprah Winfrey. Vad tror du hade varit bäst? Oprah Winfrey eller Joe Rogan? Hur hade vi maxat vår lyssnarbas på podden? Beroende på vilken person vi hade haft med.
Alltså, jag vet inte varför, eller jo, jag vet varför. Alltså, självklart hade jag vilja ha en Oprah-baserad podd. Ungefär samma tittare som Oprah hade skulle jag vilja ha till våran podd.
Ja, intelligenta medelålders kvinnor som förstår vad som är bra kvalitet och liksom bra media.
Ja.
De vet att Oprah Winfrey är bra skit, de vet att Problempodden är bra skit.
Och gruppen 0-17-åringar som kommit hem från skolan och det enda som går på tv är repriser av Oprah. Den gruppen. Nu vet inte jag riktigt om det är så längre, men det var så på 90-talet i alla fall. Mm. Kan jag berätta.
Nej, men alltså, kära Oprah, vi dyrkar dig som en gud.
Ja,
den riktiga guden.
Det är en Oprah-podd
inte som den här jäkla låtsasguden Joe.
Han är en han är en guldkalv. Släng honom i backen, krossa honom.
Han kanske till och med djävulen själv.
Tillkalla blixtar från skyn, Oprah, och slå denna djävul, denna orm, ner i havets botten. Välkommen till Problempodden, Sveriges enda podd som handlar 100% om Oprah Winfrey. Jag heter Tobias, har älskat Oprah ända sedan jag kom hem från skolan i sjuan och slog på TV4 kanske det var. Och där var hon, snacka med kändisar om hur man ska meditera och sådär, precis som vi gör. Och mitt emot mig här har jag...
Ja, Bill, och jag ska också säga det att Oprah Winfrey är nog min största inspirationskälla i livet.
Mm.
Trots att jag när jag var liten och kollade på den där reprisen aldrig kollade på det, för det verkar ju fjantigt, tyckte jag då. Ah, mm. Men nu har jag blivit en klokare människa och nu har jag faktiskt köpt inspelade avsnitt på VHS som jag sitter och tittar på i dålig kvalitet.
Jag tror du säkert kan hitta henne på YouTube och alltså, sådär, du vet.
Nej, men jag vill ha originalet.
Ja, just det. Originalet på VHS, ja. Ja, spännande, spännande. Nyprofilerad problempodden. Wow, jag tycker det är spännande. Ja, går dagens personliga problem i linje med våran nya, ska man säga, svarta kvinnliga amerikanska profil?
Vi har haft olika metoder för att lösa problem. Vi har haft det här med hattar, olika färger på hattar. Och vi har återkommit till vår IAD-metodik, identifiera, distansera, acceptera.
Mm.
Men nu ska vi använda en tredje teknik. Och vet du vad den heter?
Nej.
Oprah Winfrey-tekniken.
Okej.
Okay. Och den går ut på att man tänker sig att man är Oprah Winfrey. Och tänker vad hon skulle gjort i den här situationen. Och det är den metoden vi nu ska använda för att lösa det personliga problemet.
What would Oprah do?
Ja.
Nu ska vi se. Ja, vill du läsa?
Ja, jag läser upp det. Mm. Ska vi se här. Ja, det var Boris den här gången som hade skrivit till oss.
Mm-hmm.
Han skriver så här. Hej Bullen, jag har ett problem. Jag har flera vänner som lever på ett sätt som jag tror påverkar deras liv negativt på flera sätt. Tidigare har jag påtalat detta, men jag upplevde att det bara medförde att vi blev ovänner och fick en mindre trevlig tid tillsammans. Nu påtalar jag inte det längre, lika ofta i alla fall. Men det skaver i mig hela tiden när jag umgås med dem. Och särskilt när de klagar på något som jag tror mig veta beror just på den sak jag försöker få dem att sluta med. Det kan handla om allt ifrån alkohol till att gå och lägga sig i tid eller att försöka gå ut och delta på mer sociala evenemang och träffa folk. Jag vill ju så gärna hjälpa mina vänner. Samtidigt kanske mitt försök att hjälpa dem bara förstör min relation med dem. Det gör mig som sagt ont att se dem inte ta tag i det som jag tror verkligen skulle göra deras liv så mycket bättre.
Ja, du Borit. Ett vanligt problem. Jag har ju genast en tanke på en lösning och det är att man ska ju bjuda in en framgångsrik person till en intervju och så ska man prata om det här med den personen.
Ja, ja, man anmäler dem till Oprah Winfrey Show eller Dr. Phil.
Samma sak.
Och sen så, ja så här, ja men du har ett problem. Ja, så sitter man där så får man en expert och, som är så här, som får dem att gråta tre gånger och sen ändå så här, I have a problem. I will change it. I promise you. You're so right.
Jerry Springer eller vad heter hon? Ricky Lake kanske. Ja, alltså jag tänker alla de där är lika bra. Vad jobbigt. Vad jobbigt det här måste vara för Boris. För går ju inte riktigt att förändra människor, tänker jag.
Nej.
Vad tror du om den tanken?
Är man alkoholist så är man liksom. Det är liksom inte så mycket du kan göra.
Jag tror inte, nej, inte som en annan person kan göra. Man kan ju låsa in dem i ett rum eller du vet, det finns ju så här interventions och man skickar dem till rehab och grejer. Men jag tror att om personen själv inte vill det här, då tror inte jag att det kommer att hända.
Men det verkar ju så jävla framgångsrikt med de här interventionsen.
Jaså.
I USA. Alltid på alla tv-avsnitt och sådär så ändrar de sig efter de här interventionerna.
Ja, men det är ju för att det är tv och de kan inte ha ett avsnitt där personen bara, nej, jag tyckte det var skit. Nu går jag, hej då. Eller så här, de kommer in i rummet och bara, hej, vad är det här för någonting? Och så bara, är det en intervention? Vi bryr oss alla väldigt mycket om dig. Och då personen bara, nej, jag vill knarka, hej då. Liksom, då blir det ingen tv. Så att, du får ju bara se de lyckade avsnitten.
Mm-hmm, okej, okay. Så du menar att tv och verklighet inte är samma sak? Ja,
om det inte är Oprah.
Ja, sannolikt. Oprah. Men, okej, nej, men det kanske inte funkar. Men alltså, nej, du är nog på håret där, på spåret. Man kan ju inte förändra människor. Eller, jag tror ändå man kan förändra människor.
Okej. Okay.
Men, du kan förändra människor jättemycket, skulle jag säga.
Mm.
Men, du kan inte veta hur du förändrar människan.
Nej, just det.
Och du kan inte heller veta hur mycket du förändrar människan. För att du kanske har gjort allting perfekt för att den här personen skulle ändra sitt beteende.
Mm.
Givet att det inte var en massa annan skit som hände i den här personens liv samtidigt.
Just det.
Låt oss säga att den här personen du försöker bli göra till nykterist har liksom ingen annan påverkan på sig, utan liksom lever i någon slags vakuum, och du kommer och säger så här, men det är dåligt med dig och jag är här och jag är din kompis och jag finns här för dig. Så skulle personen förändra sig. Bara, men det är klart, fan, du är grym, Bill. Vilka bra argument du har. Ja, jag kör. Men i verkligheten så kan det hända 1000 andra saker som påverkar ännu mer i en annan riktning. Som gör att ännu mer anledning att vara alkoholist. Det kanske, du vet, bara ett enkelt exempel. Att det händer någon tragedi i hemmet. Att någon vän dör eller något sånt där. Liksom. Och då har du liksom dratt in insats. Och du kanske inte ens får höra om den här incidenten som har hänt den här människan. Och sen så går du och grämer dig för att du inte kan ändra personen.
Det kan ju, jag tänker på när jag var tonåring och smygrökte. Och så kom min stränga far på mig med det. Och vet du vad som hände då? Då blev jag väldigt, väldigt duktig på att gömma att jag tjuvrökte. Och det jag tänker är så här. Att precis som du säger, förändringen är kanske inte så här, personen slutar röka. Eller personen slutade dricka, utan personen kanske slutar umgås med en. För att det säger, men han är ingen kul längre i den här Bill. Han vill aldrig dricka någonting. Och så har man bara gjort saken värre.
Ja, jag tror att det är en ytterligare aspekt, tror jag, att ta i beaktande.
Ja, det, precis. Jag säger inte att det är så här, nej, du får aldrig hjälpa en vän för att de kommer sluta umgås med dig. Men det är en risk liksom, som man kanske ska ta i åtanke. Att man får inte bli för preachy heller. Liksom. Det är som med allt. Det kan ha med, du vet, att flyga och göra. Börjar man säga till folk att du får absolut inte flyga, då kommer folk bara sluta berätta att de flyger istället.
Det är Boris. Men det verkar som att Boris i brevet ändå har identifierat den här, att det finns en gräns, och han har försökt sluta för han har förstått att det har förstört relationen. Så att han har förstått det, att nej, man ska inte ligga på för mycket.
Nej, just det. Ja, men precis. Boris är förbi den punkten.
Men det är ju bra att säga. Så han är ju vid stadiet där han känner att, vad ska jag göra? Jag vill göra någonting, men jag fattar att det inte funkar att tjata.
Ja, nej, exakt.
Vad ska jag göra?
Exakt.
Jag lider lite av det själv, säger han. Liksom.
Ja,
det är jobbigt att se detta när jag vet vad jag... Eller jag tror mig veta vad som skulle kunna göra förändringen. Liksom. Jag träffar aldrig människor. Men vad fan, du går ju aldrig ut. Så här, jag träffar aldrig människor. Men du går ju aldrig ut. Bara, vad fan, säger bara att jag aldrig går ut. Sticka ut vår kompis.
Jag tänker att först och främst kanske personen borde jobba, alltså Boris borde kanske jobba lite på sig själv, för jag tror inte att ett bra ställe att börja på är så här, det här är jobbigt för mig liksom, det stör mig att det här händer liksom. Jag tror att man måste bara acceptera verkligheten som den är. Om vi ska locka till oss lite 20-åringar, så man måste vara lite stoicistisk liksom, och bara acceptera saker för vad de är, och att det enda man kan förändra är sig själv. Men där är kanske någonting då. Förändra sig själv. Att till exempel, man börjar ju till exempel med inte... Man dricker ingenting när man är med de här personerna. Man liksom deltar inte i det här missbruket. Alltså, om det nu är ett missbruk. Liksom, men man deltar. Det är ett jättebra första steg. För jag tror att många känner ju så här, ja, men jag är ju inte alkoholist. Så jag kan ju ta ett glas vin. Men om du inte kan hålla dig borta från ett glas vin när det sitter en alkis i rummet, då kanske du borde kika lite grann på om du verkligen inte är lite vardagsalkis. Nej, men till att börja med, delta gärna i personens liv, men delta inte i det dåliga. Och sen, det här funkar inte så bra med till exempel om personen bara sitter hemma och sen klagar på att de aldrig träffar folk. Där kan man inte ta samma liknelse riktigt.
Jo, men jag tror man kan det till viss del faktiskt. För man kan ju försöka umgås med den här personen på sociala platser så gott det går.
Ja, just det.
Det är svårt om den här personen, nej, jag kommer inte och sådär liksom. Nej, då kanske det är svårt. Men jag tror att i vissa fall så kan du ändå liksom säga, ja, men jag är här på stan och bland massa folk. Kom hit och du vet, olika event och sådär. Vet inte, sådär bara. Liksom för att, beroende på hur stark relation du har med personen, så kanske den personen hemskt gärna vill umgås med dig. Men då är det faktiskt ganska bra att vara på ställen med andra människor att socialisera med. Och visst, det här kanske kan vara lite jobbigt. För att du kommer stå där med en person som inte pratar med en jävel kanske. Mm. Och sen så kanske det uppstår ögonblick när ni får ett socialt sammanhang.
Och det här med beteenden handlar ju om vanor. Alltid. Så om den här personen inte är van. Alltså det, någonting har ju hänt att den här personen inte går ut längre. Någonting har hänt att den här personen dricker mycket och så vidare och så vidare. Att bryta en vana, då kan man inte bara så här dra med dem, alltså du vet, putta i dem i djupa änden i poolen heller, utan då kanske det får vara så här, ja, vi går iväg på den här grejen i en timme. Sen måste jag faktiskt acceptera att den här personen vill gå.
Ja.
Det, liksom, det måste vara små steg. Det kan inte bara säga, ja men kom igen, kan inte komma ikväll. Utan säga, ja men kan du komma i 40 minuter? Och sen, om du tycker att det är jobbigt fortfarande, då är jag helt okej med att du går. Det är liksom, jag fattar helt.
Ja, det är ju verkligen att hjälpa, faktiskt. Men det kan ju gå överstyr här också, självklart. Man måste hitta en balans, liksom. För alltid när vi ska träffas med massa andra människor. Vi är ju så kul att bara kolla på en film tillsammans. Ja, kan vi inte göra det istället? Jo, men det gör det då.
Ja, jag tror absolut, absolut viktigaste, det borde väl ändå vara att bara vara där.
Mm, exakt.
Och sen visa hur duktig och fin och präktig man själv är. Nej men liksom. nej men alltså i vardagligt samtal prata om saker som hände som var jävligt nice, som man tänker att den här personen skulle må bra av.
Och visa det på ett smidigt sätt. Inte allt för präktigt. Men nej, då skulle jag vilja gå tillbaka till en fråga som kvarstår här, för du sa ju att det handlar ju mest bara om att acceptera.
Mm.
Och då skulle jag vilja djupdyka i vad acceptera betyder.
Ja.
Och då skulle jag säga så här att vi har redan varit inne på det, vad acceptera betyder. Och det är ju kanske den här vetskapen om att två sakerna jag har sagt. Mm. Det första är att du vet inte vilken påverkan du har och du vet inte hur mycket påverkan du har. För det är massa saker som påverkar.
Mm.
Det andra är att ett sätt du troligtvis med trygghet kan känna att du påverkar på ett bra sätt, det är att föregå med gott exempel. För motsatsen här definitivt att skälpa personen. Jag menar, ni träffas och dricker ni varje gång. Eller ni träffas och så träffar ni alltid isolerat. Du aldrig gör någonting tillsammans med andra. Mm. Det är klart, då bidrar du ju inte med det, utan kanske till och med försämrar det. I alla fall med alkoholen är väldigt tydligt. Så det är de två sakerna. Vetskapen om det gör att du kanske accepterar det ytterligare.
Ja, och säg att det är en person som har väldigt dåliga matvanor. Käka donken varje dag. Man ser att personen mår bra av det. Liksom att man själv käkar nyttig mat, då får man ju liksom också visa så här, ja, jag mår bra av det här och jag tycker det är gott. Alltså man kan inte så här, för personens bild av nyttig mat är ju att det är jobbigt och att det är tråkigt och det är äckligt och du vet. Då måste man ju på något sätt visa att det är ju inte fallet. Föregå med gott exempel på rätt sätt, liksom, på något sätt. Mm.
Men finns det något annat sätt man kan göra för att acceptera då det här i större utsträckning, så att man inte tycker det är lika jobbigt att se det här jobbiga, liksom, det här jobbiga beteendet som får negativa effekter på massa andra delar i deras liv?
Problemet är ju det här, att är det en person som, om jag säger att det är ens pojkvän till exempel, det måste finnas en gräns mellan att acceptera och att bara stå ut, förstår du?
Ja.
Det beror på hur mycket det går ut över en, tänker jag. Man måste ju ändå kunna säga så här, jag mår dåligt av det här. Utan att skuldbelägga människan, liksom. Som sagt, det här är ju folk som har hamnat i en vana som, det är inte elaka människor, utan det är bara, blir lite snett, liksom. För att snacka om rätt sak nu ens.
Jag tror definitivt. Det här skapar en till dimension och gör att det här är, det beror ju också på vilken relation, hur nära relation man har. Om man har en liksom väldigt distanserad relation och inte träffas ofta, det är klart man kan lära sig acceptera det då. Men sen får man också ta och tänka på sig själv lite grann också i det här.
Yeah.
Hur påverkas du av detta? Kan du leva så nära den här personen som har den här vanan som förstör dig? Är det okej? Så du får ju stå mellan, att du får ju ta nästan ett beslut. Lite då och då, eller kanske bäst är om du bara kan ta det en gång och säga att jag accepterar att det är så här. Och jag står ut med det, för att jag, även om personen inte förändras, så står jag ut med det, för att jag tycker ändå att det är värt att stanna, och det kan bero på delvis hur mycket du mår, hur bra du mår av relationen, eller också hur mycket du, den andra, mår bra av situationen. Det är liksom inte så att det kan ju vara så att du kanske inte mår jättebra, men du tror att din relation med den här personen är så viktig för dennes liv att du kanske stannar kvar. Så jag säger inte att man bara ska vara självisk, men att man får beakta liksom hur viktigt det är, väga lidandet mot varandra.
Men jag tror att en bra måttstock kan ju vara att till exempel att mängden man involverar sig, det är att man är en tillgång till personen utan att bli utnyttjad. Så att om personen behöver snacka av sig till exempel, missnöjd över att de är så ensamma, ja, då finns du där och kan snacka, då får de snacka av sig med dig. Och då kommer det komma det här att man bara, fan, alltså personen gör ju ingenting. Nej, men just nu kanske det enda som finns, det är att personen bara i alla fall har någon att prata med om det här. För att tänk om personen inte, alltså tänk om alla alienerar den här människan. Och så ska, vadå, ska personen då styra upp sitt liv om ingen vill vara med den här personen? Om man tycker om personen så kan man ju alltid i alla fall finnas där till viss del som en vän. Som en, liksom, en emotionell tillgång.
Det tror jag också på.
Och där kommer ju acceptansen väldigt mycket in. För det kommer ju vara skitjobbigt att höra på det här. Mm. Och det kommer säkert höras, du vet, samma visa varje månad. Du vet, Men sen, jag vet inte, är man där liksom hela tiden och du vet, försöker vara uppmuntrande och så, då kanske om 5 år så ser man tillbaka och bara, men nu går ju faktiskt personen ut lite grann.
Det kan ju hända, bara man inte liksom, bara inte relationen hänger på att det händer.
Nej, precis, utan man får ju se, så tycker jag väl det är alla relationer, att alla relationer har ju för- och nackdelar. Och man måste bara acceptera nackdelarna, för annars får man inte fördelarna. Så att det finns ju en anledning varför man har den här personen i sitt liv. Då får man ju liksom se till det. Men det fick mig att tänka på en till punkt faktiskt.
Okej, kör.
Och det är ju att inte ha för bråttom också. Att inte vara för otålig.
Ja. Det har ju lite med det att man inte vet vilken effekt man har och hur stor effekt man är, har. Och också, alltså, ju längre tålamod du har, ju mer du är där, desto högre ökar också chansen att du påverkar.
Ja.
För att det är klart att man kan ju inte träffa en så här kille en dag. Det är det som folk gör fel när de kanske träffar någon som har ett missbruk eller någonting.
Mm.
Som gör att jag kanske inte riktigt tror på Dr. Phil. Att det är liksom inte han som säger någonting och de bara inser. Just det, så var det.
Nej.
Utan det är snarare liksom någonting som har legat på och liksom pucklat på dem hela tiden. Det kanske... Om det skulle hända en förändring i Dr. Phil så kanske det är mer att den personen som tog tag i det... tog tag i det. Och han kände att det var tredje putten gilt, men nu har han gjort massa saker. Han har fått till och med tagit med mig ett jävla tv-program och förnedrat mig. Mm. Då måste han vilja att jag ska ändra mig. Mm. Ja, men då ändrar jag mig.
Allt tar tid. All förändring tar tid.
När du går till gymmet första dagen och så kollar du i spegeln och så har du inte sett någon förändring. Bara, jag blir inte biffig.
Mm.
Och så går du en till dag och så bara, jag måste träna längre. Tränar du 5 timmar i rad, bara går du och kollar i spegeln. Bara, det händer ingenting. Jag har ingen mening. Sluta. Tar man den personen och jämför det med en person som går varje dag 20 minuter efter ett helt år, så ser man bara, oh shit, där händer grejer. Det handlar om att vara konsekvent.
Ja, precis. Och jag tror att om du är en närvaro i personens liv och du har en vana som du tycker är bra och du är en närvaro och du vårdar den relationen, då tror jag ändå att med tiden kommer det att ta inverkan. Och sen med en liten brasklapp att du ska inte ta vilken skit som helst, såklart.
Nej, inte äta bajsmackor. Det är jätteäckligt. Det vet inte jag, men Tobias vet det. För en gång när han var ute och han var ju utomlands då, va? Så var det en kille som bara det var något konstigt språk.
Jag var
liksom.
I Finland, okej.
Okay. Ja. Ja, och så bara, han bara, klart jag kan ta det, vad är jag för brun skit i den här mackan? Ja, det är säkert gott. Så han bara, pratar du svenska? Du har Tobias tagit det bättre än han bara, ja, det är bajsmacka det där. Vad sa du? Ja, det är bajsmacka som man lägger bajs Ja, det var en rolig incident.
Perfekt liknelse med att, att man ska inte heller stå ut med vad som helst i en relation. Och hoppas att det blir bättre om det liksom inte det finns några antydningar på.
Ja, men jag tycker vi har gett ganska fina råd i detta faktiskt nu. Att, och att acceptera är en stor grej och det innehåller massa olika saker. Det ena är att kanske tänka på de sakerna som vi har sagt nu. Ha tålamod, så har vi sist. Förstå att du inte kan veta vad påverkan är eller när påverkan kommer att ske eller vad det är för andra faktorer som påverkar. Men ändå ta ett beslut lite grann då och då och säga att är den här relationen värd att upprätthålla? Baserat på hur mycket du bidrar till den här personen och hur mycket den personen bidrar till dig. Mm. Och sen stå fast vid det och tänk att var konsekvent, det ger effekt.
Ja, nej, men precis. Har man börjat liksom den här resan och så har det gått 5 år och ingenting har hänt. Ja, men då kanske man kan börja liksom titta. Liksom, okej, kommer det hända någonting om 5 år till? Liksom, 2 månader för otålig. 5 år, ja.
Och sen kan det vara vissa relationer som efter 5 år så bara, okej, det är så här. Men jag tror ändå jag bidrar till den här personens liv ändå. Ja. Den här personen går aldrig ut, träffar aldrig några andra människor förutom mig.
Nej.
Men vi har ganska kul tillsammans och det gör mycket för den här personen. Så jag stannar kvar.
Och en sak som man tenderar att känna tidigare i livet är ju att man är mindre accepterande till att folk lever annorlunda och det fungerar. Jag tänker att med åren kanske man börjar lära sig, ja, men den här personen är så här och det funkar. Och jag tycker inte alls att det är nice. Jag tycker det är skitdumt, men den här personen funkar för, så ja.
Många idealiserar, om man kan säga så, unga kvinnor för att de är så här, de ska vara så snygga och sådär liksom. Men det de inte ser, det är liksom när man mognar så mognar ju också ens förmåga att hantera svåra situationer och sådär. Och det är väldigt vackert det också.
Så
därför är en lite äldre mogen kvinna ganska, ganska fint och bra. De är liksom verkligen guldkorn som kanske folk inte ser för att de är så ytliga och bara tittar på liksom ungt skinn liksom och tycker att det ska vara så fint. Men alltså, när man kommer upp till åren, och särskilt om man tittar mycket på opera.
Exakt, opera har ju ett väldigt lysande exempel där.
Så är man lite av en liksom dold diamant.
Ja, precis. Och jag ska inte ens säga dold. Det är samhället som har dolt de här diamanterna. För att de skiner så fint. Och speciellt de amerikanska. De amerikanska äldre kvinnorna, skulle jag säga. Snyggt jobbat, yes. Snyggt jobbat, Bill. Snyggt jobbat. Hade vi inte kunnat gjort utan Oprah faktiskt.
Jag tänkte som Oprah hela tiden, ska jag säga till er. Ja, alltså, utan den vinkeln hade jag nog inte kommit på så fantastiska lösningar som jag tycker ändå att vi kom fram till.
Verkligen, verkligen. Ja. Ja, stort problem då. Och då kommer vi ju hålla oss kvar, vad ska man säga, vid, inte för att bli sexistisk då, men vi kommer hålla oss kvar till vid ett väldigt lämpligt område för kvinnor i åldrarna 35-44.
Det är ju för att vi kommer prata om det stora problemet med uppfostran.
Ja, just det. Och nu säger inte jag att det bara är kvinnans roll att uppfostra. Jag bara menar att historiskt har det varit så. Att vara moderlig, du vet, som Oprah. Att vara liksom modersgestalt och så. Det var bara så jag menar.
Och nu är jag seriös. Och det har varit tidigare också, men nu är jag extra seriös. Det är att man säger att det svåraste yrket, eller det viktigaste yrket, är att uppfostra barn.
Ja.
Det stämmer ju till 1000%. För att det finns tydliga tecken och forskning på att vad som påverkar ett barns framtid, vad som har störst påverkan, inte all påverkan, det kanske är andra saker också, men det är liksom hur barnet har vuxit upp och vilken uppfostran de fått. Det har en enormt stor effekt på deras framtida liv. Om de blir kriminella eller om de blir beroende eller om de får depressioner eller om de får sjukdomar eller vad som helst. Och det finns liksom ekonom som till och med fick Nobels fredspris 2000. För att han bevisade det här att, att det bästa och mest effektiva sättet att minska kostnaderna i samhället, så som kriminalitet innebär och så vidare, det är att, att förbättra barns uppväxt.
Ja, just det. Barns förutsättningar och deras, förbättra deras miljö, antar jag. Uppväxtmiljö.
Exakt. Man kan se tydliga tecken på att barn som har varit utsatta för hemska trauman när de är små har ju oftast mycket större problem med saker och ting. Sen finns det ju undantag, självklart. Ja, barn som har ändå kommit till bra situationer efterhand och gjort väldigt bra ifrån sig på alla möjliga sätt och vis. Men det är väldigt tydligt hur stark påverkan det har. Och då är jag väldigt tacksam för att vi har de här härliga, starka kvinnorna som har tagit all kunskap från Oprah. Och tänker efter, reflekterar, agerar inte bara på affekt hela tiden när barnen säger någonting, utan de stannar upp lite och säger, tänker, vad är bäst, vad är den bästa reaktionen jag ska ha mot barnet?
Är det så man ska... Alltså jag har ju 3 hundar, så jag är i regel en förälder. Så jag vet ju lite vad du pratar om man säger så. Men skulle du som människohusse, skulle du säga att det är ett av tricken till en bra uppfostrande? Alltså vara en bra uppfostrare. Det är att inte agera reaktivt.
Det, jag tror att det är en av de absolut viktigaste nycklarna faktiskt.
Ja, just det, just det.
Det är att man kan dela upp, för att förklara det, man kan ju dela upp ett beteende i 3 olika komponenter. Man kan dela upp det i först då att någon, en signal, någonting sker. Och då påverkas du på något sätt. Du känner ilska eller vad som helst av att någonting händer. Men sen har du en möjlighet där att inte agera efter din ilska. Inte använda det, inte agera på instinkt, det vill säga någonting händer, du känner ilska, gör något ilsket. Utan du kan hindra det där. Någonting händer, jag känner ilska, jag hanterar ilskan på något sätt inuti mig. För att jag vet att det bästa sättet är att inte gå ut med min ilska. Utan jag aktiverar min hjärnhalva som, eller min hjärndel av hjärna som är rationell och kan tänka efter istället för att använda min instinktiva hjärna. Man pratar ju om system 1 och system 2 i en bok, och man pratar om den reflektiva hjärnan och den instinktiva hjärnan. Man får se till att ha förmåga att hela tiden koppla in den rationella hjärnan istället för den instinktiva hjärnan.
Just det. Sova på saken eller ta 10 andetag eller vad man brukar kalla det i vardagligt tal. Långsiktigt tänkande, kortsiktigt tänkande.
Så det är väl en komponent. Och det tror jag Oprah definitivt skulle hålla med om. Och det tror jag hon talar väldigt ofta om. Hon pratar med psykologer och sådär liksom. Och det är viktigt att kunna göra det. Ja, men bara det här med att låt oss säga att du går upp i karriären på grund av att du slickar röv.
Ja.
Det är inte så lätt att slicka röv om du agerar på reaktion, på instinkt. Då kan du inte slicka röv.
Just det,
du måste liksom säga, okej, jag hatar det här, men nu ska jag göra detta för att gå upp i rang här. Okej, här måste jag säga något snällt, även fast jag inte känner att jag borde säga något snällt.
Just det.
Jag gör det för att jag vill stiga i rang. Du kan ju ändå säga till chefen. Det kanske du kan göra. Och du kanske kan ta smällen att du blir sparkad. Men av andra anledningar. Men du gör det inte bara av affekt. Det är inte så att du bara reagerar. Utan du stannar upp. Och sen kan du ibland ta valet så här. Ja, men jag ska vara aggressiv. Nu ska jag vara arg. Nu är det viktigt att jag visar att det här är inte okej. Det är helt fint att ha den reaktionen. Men den ska vara genomtänkt. Det ska inte vara... För det är det som är med uppfostran då. Med ett barn som gör någonting. Ibland kanske det kan vara värt... Det kan diskuteras. Men att visa lite liksom så här. Nej, så där gör man verkligen inte. I alla fall bestämdhet. Och det ska man göra. Men man ska inte göra det på instinkt.
Just det. Nej, men det är precis som med hundarna, mina hundar. Att bestraffa, det kommer bara leda till rädda hundar. Men man får ju fortfarande visa att någonting är fel. Man får ju fortfarande bara visa att jag tyckte inte om det där, det du gjorde nu. Ja, jag är hundägare, så jag vet ju hur det är att vara förälder. Men nu för tiden, jag läste någon jävla artikel om att nu för tiden föräldrar visar inte sitt missnöje lika mycket för sina barn. Så barn vet inte att handlingar har konsekvenser i samma utsträckning. Eller är det bara så här gnäll på så här, det var bättre förr?
Det vet jag inte, men det låter ju som att man kan komma in på en ytterligare komponent i vad som skulle vara bra föräldraskap.
Mm.
Och det är ju kanske det att man är tydlig med vad som gäller och vad man tycker och vad som är rätt och fel. För det värsta för ett barn, och även för en vuxen också.
Mm. Och en hund.
Typ, bli utskälld utan att veta det. Just exakt det. Samma sak för en hund också. Det är därför du inte kan skälla ut en hund liksom en vecka senare. Liksom, den gången du skällde på den där jävla hunden. Det är det värsta du kan göra.
Just det.
Så att, så var väldigt tydlig med vad saker handlar om. Och det är därför du kanske är baserat på hur åldern på barnet. Så kanske du också ska anpassa ditt budskap. Om du förstår, om du tänker dig lite så här att en treåring kanske aldrig kan förstå att det här den gjorde var fel. Så då kanske du inte kan liksom säga till om det överhuvudtaget. För de fattar det ändå inte.
Tydlig, konsekvent och någon tredje sak. Tre saker låter bra. Tydlig, konsekvent och glad.
Vi var inne på det här att hantera affekt och inte agera på affekt.
Mm.
En ytterligare komponent kan vara att hjälpa barnet i uppfostran att använda den rationella hjärnan istället för den instinktiva hjärnan. Försöka få den att göra det. Mm. Och det här kanske är ett lite larvigt tips, men många gånger när du tycker ditt barn är jobbigt så agerar den på instinkt. Den känner saker och liksom skriker och gör någonting sånt av den anledningen.
Mm.
Då kan du på olika sätt försöka få den att börja använda den andra rationella hjärnan.
Aha.
Och som sagt, ett litet löjligt tips för att göra det.
Mm.
Det är ju att fråga om en liten nötfråga till dem. Vad är 3 plus 7? Så börjar man tänka på matte helt plötsligt. Vad är 3 plus 7? 10! Och så helt plötsligt pang så har du liksom börjat liksom aktivera den här delen av hjärnan som tänker rationellt.
Ja.
Och då kan du få över personen på det spåret istället. Och då börjar de fatta att aha, jag gnäller för det här, men det här är ju ingen idé att gnälla för att det är ju inte, det är inte värt att gnälla för. För jag kan ju, det kan ju ändå inte göra någonting åt det. Så här, jag är hungrig. Ja, men vi är på väg till en restaurang. Jag är hungrig. Ja, vad ska vi göra? Ska vi stanna på gatan här och ska vi äta här på golvet? Eller vad vill du? Vi är ju på väg att äta. Men då är det ju det att de bara agerar på instinkt. Får du dem att tänka rationellt där så bara, ja just det, ja, bara, vi går och kommer till restaurangen så fort som möjligt så får vi äta. Ja, okej, ja men sluta gnälla.
Men det här är ju revolutionerande, Bill. Alltså, vi snackar ju alltid om att få en vuxen att bete sig på ett icke-reaktivt sätt. Det är liksom, oftast handlar det mest om att närvaro och meditation och allt det där. Men vad fan, tror inte du att det kan funka? Att när man känner sig, man känner att det börjar liksom suga i magen och man känner att man börjar bli riktigt sur på någonting som, jag vet inte, någon skriver på internet och man känner hur man blir bara surare och surare. Kan man inte bara så här räkna mattetal då?
Alltså man ber dem så här, vad är 7 plus 5?
Nej, inte personen, man gör det med sig själv.
Jaha, just det.
Med sitt eget barn.
Exakt, i sig själv, exakt. Det är nog väldigt bra.
Jag vet inte om det funkar, men jag har aldrig hört om det. Men jag menar om det skulle funka på ett barn som är en liten version av en vuxen. Varför skulle det inte funka på en vuxen? Jag tror inte det funkar på hundar. För de kan inte svenska. Men annars.
Nej, men ärligt talat så vet jag inte. För att de blandar ihop sig ibland. Du kan ju sitta och argumentera och tänka massa smarta, kluriga grejer för att liksom försöka övertyga om att den här personen har fel liksom. Ja. Och du kan använda ditt intellekt lite grann. Så att jag är lite tveksam till att det verkligen fungerar så. Men
jag ska testa. Jag ska testa.
Man kan testa. Mm. Och jag ska säga det att jag är ju inte professionell barnskötare så jag vet ju inte exakt vilka metoder som funkar här. Utan det här med att bara be om ett mattetal är bara ett väldigt grovt exempel. Man kan göra det på mycket mer sofistikerade sätt. Och om man lär sig de sofistikerade sätten att få att sätta igång system 2, alltså reflekterande hjärnan, så kan man säkert hjälpa sig själv. Så det får vi läsa på till nästa gång. Hur får man till att att aktivera system 2, reflekterande hjärnan hela tiden. Vad finns det för knep för det?
Ja, det borde väl finnas i den boken som skriver om system 1 och system 2. Det borde vi kika på. Eller så kan du göra det, lyssnare. Liksom. Och Oprah har säkert något avsnitt om det också.
Och Oprah är ju också intressant nog ett bra exempel på en person som gick igenom en väldigt svår ungdom,
ja,
och barndom. Men blev väldigt framgångsrik.
Just
samtidigt som hon har ju haft väldigt stora personliga problem. Hon har ju gått upp väldigt mycket vikt och hon har ju mycket liksom terapi och hon har haft väldigt, väldigt mycket problem. Så att hon är inte bara framgångsrik finansiellt och kändismässigt, utan hon har ändå väldigt mycket utmaningar att stå i. Mm. Så att man ska inte tro att hon är, att Gud är felfri, utan hon, gudinnan är felfri, utan hon har ju också sina flås. Men hon är väl öppen med det, och det är det som har skapat hennes framgång väldigt mycket, att man är öppen med det. Och där kommer vi faktiskt in på en ytterligare komponent som man kan tänka på mot sina barn, tror jag. Det är ju att vara väldigt öppen.
Ah, okay.
Någonting jag ser upp till, och jag vet inte egentligen om det är så jättebra, men jag tror på det. Och det är att man är väldigt öppen. Man gömmer ingenting. Ganska tidigt är man ganska öppen med vad död är och att man kommer inte tillbaka och sådär. Så att man får börja hantera sådana saker när det kommer upp. Man låtsas inte som att nej, men man dör inte alls eller något sånt där, utan det är som det är liksom.
Ja, jag tänker också att ju mer du behandlar ditt barn som en person, ju snabbare kommer de liksom kunna få verktygen att bli en person. Alltså om man håller på och daltar med någon, då kommer de ju, alltså jag säger inte att du så här behöver liksom lämna dem ute i skogen och köra därifrån för att de ska liksom bli hårda, utan jag bara menar att om man är för
beskyddande,
för helikopterförälder, då liksom lär sig aldrig barnet att börja ta sig ut i livet.
Nej.
Du vet, jag ser föräldrar på, alltså det händer en gång i veckan typ, så ser jag i en sån här jobbsökargrupp, så är det alltså mamman som skriver så här: min son söker jobb. Han är bra på det här och det här och det här. Och typ när jag har sett någon som säger han är utbildad på universitet. Och så här, alltså, han måste ju skriva själv. Alltså, det ser inte bra ut.
Nej, det blir lite så här. Ja, en liten hint om den här personens kapacitet som arbetare.
Även exakt, alltså det skälper ju bara barnet då i så fall. Så, okej, han tänker inte anställa i alla fall.
Mm. Nej, exakt. Men liksom på något sätt vara öppen med hur saker och ting är.
Mm.
Och det har ju också med att få dem att acceptera världen som den är och få tid att göra det.
Ja, jag brukar alltid tänka så här som föräldraexpert. Så brukar jag tänka så här, och det här kanske gäller mer när de är lite äldre. Liksom upp mot tonåren och så. Men att ge barnen frihet. Men när det kör ihop sig så finns det alltid en trygg hamn att komma tillbaka till. Så att barnet blir modigt och vågar liksom ta risker och kommer ut och vänjer sig vid att saker händer. Men om det verkligen fuckar upp sig så finns det alltid en kärleksfull hamn att komma tillbaka till. Vad tror du om det?
Det tror jag mycket på, och det går tillbaka på lite lösningen på förra problemet. För att ens barn kan säkert också få massa problem och saker som irriterar en och sådär.
Mm.
Och blir man alldeles, tappar man tålamodet och vill att saker och ting ska förändras alldeles för snabbt.
Mm.
Ja, då kan det gå dåligt där också, då kanske man förstör sin relation. Och det viktigaste med sitt barn är faktiskt ingenting annat än att ha en god relation. Det är det absolut viktigaste av allt. Utan den goda relationen kan du inte få någon påverkan alls på ditt barn.
Nej, men det märker man när man träffar så här jättevälsjusterade människor som funkar skitbra och är jätteglada egentligen. Man bara, fan, du har en sån här bra relation. Du är en sån här som kan prata med allt med din mamma. Jävla as. Det är som jag blev instängd i en bur av min mamma varje julafton.
Fan, alltså hur ska vi, alltså för grejen är så här, Tobias, hur fan ska vi kunna lösa den här skiten? Det är ju så att har man varit utsatt liksom för skit när man var liten, så gör man ofta det mot sina egna barn. Så att jag vet inte om vi är bästa personer att lösa detta.
Alltså jag fick inte gå ut utan koppel när jag var barn, för min mamma. Och jag menar, jag gör samma sak med mina hundar nu. Och det, jag vet inte, det kanske inte är okej. Jag kanske bara borde öppna dörren och släppa ut dem. Och bara, gör vad ni vill! Vad fan. Ni har ett kärleksfullt hem att komma hem till sen!
Vi måste ju liksom lösa det här problemet på det stora hela. Hur får vi barnen att få bra uppfostran? Vi ger makten till dem som fick bra uppfostran. Nej, det har inte funkat. Eller? Jag vet inte. Eller? Det kanske är liksom de här megatraumatiserade barnen som blir Hitler och sådär. Så det har ju inte heller gått så bra. Kanske, eller
nej,
inte.
Nej, men kan man inte tvinga makten på de som har, som har haft bra uppfostran? De här hurtiga jävlarna som luktar parfym och har jobb på kontor.
Ja, men det är ju orättvist. Det är orättvist. De satarna som har haft det jobbigt när de växte upp, de ska ju fan få makten. För de har ju haft det så jävla tufft innan.
Nej, men kolla här. De ska inte få makten bara. Nej, men de ska bara jobba på dagis. Alltså okej, jag säger så här. Vi lämnar bort alla barnen till stora så här, dagiscentraler. Mm. Och vi ska inte egentligen inte heta dagis. Det ska heta Livis. För att de kommer vara där från att de är 0 till att de är 18. Och vilka jobbar där? Jo, det är de som jag märker i samhället som har liksom, som klipper sig en gång varannan månad och sådana där saker. Sådana här människor som är väldigt väljusterade. Liksom, du vet, människor som köper en påse chips och så äter de bara en tredjedel av påsen. Och så stänger de den och ställer in den i skafferiet. Sådana människor, de måste jobba på de här dagarna. Det är tyvärr, ni måste ge er gåva till resten av samhället.
Men du, man kanske inte ens behöver tvinga. Man kanske bara behöver skapa ett machokoncept. Där du vet, istället för att bli stridspilot och sådär liksom, så blir du liksom barnskötare. Så bara, vad jobbar du med då? Jag är barnskötare.
Barnskötare!
Åh, gud vad sexigt!
Istället för diplomat och mäklare. Nej, mäklare är inte väljusterade människor. Det är fan psykfall. Men diplomater. Istället för diplomat så blir... Ja, så vill alla... Liksom, det högsta målet det är att bli dagis... Eller Livis-fröken.
Man behöver inte vara dagisfröken. Man kan också vara mellanstadielärare. Eller lågstadielärare. Eller högstadielärare. Gymnasiet, då är det lite kört. Då kan det vara fan som helst. Men det är där unga åren man ska vara så jävla bra som möjligt. Och så det liksom all in på de här jävla småskolelärarna.
Ja, socialarbetare till exempel.
Som ja, exakt.
Deras jobb, det är väldigt mycket av, jag ska säga, barn som hamnar snett hänger ju på att de gör sitt jobb väl. Och att det finns mycket resurser framförallt i det yrket.
Ja, och idag är det så sjukt att nu är det nästan ett skabbigt yrke som man jobbar som det. Nej, jag håller på med olika fina font. Det är min grej. Åh, häftigt. Vad fint.
Ja, exakt. Det är helt sjukt att de räddar barn. Och det är liksom så här, inte alls ett respekterat yrke. Utan det är så här, nej, men jag väljer om det ska vara blått eller grönt på fonten här.
Tänk vilka jävla hjältar de är liksom. De kan umgås med barn som har det jävligt svårt. Mm. Hur jobbigt är inte det att vara med stackars barn som har det svårt? Och de gör det liksom för en pisslön.
Mm. Det ska också vara högstatusyrke. Högstatusyrke, dagisfröken, sostant.
Alla yrken som har med barn att göra.
Ja, barns utveckling.
Clowner
ska vara liksom det mest högst betalda yrket.
Trollerikonstnärer.
Man ska bara kunna se clowner åka runt i McLarens och Bugattis. Annars är det något fel på samhället.
Barnprogramsvärdar. Man kan ta leksaker också. Man kan gå på leksaker. Dockor.
Dockor, ja precis.
Ja, det ska vara högstatus leksaker.
Det ska vara högstatus att leka med dockor. Men åter till de här Livis-centralerna som de väljusterade ska sköta. Det viktiga här är att föräldrarna, de får ju såklart träffa sina barn, för de tycker ju om sina barn och så här. Och jag tänker att människor blir väldigt ledsna om man tar, du vet, det är som kossor, du vet, man tar ju kalven direkt ifrån dem och då blir de ju jätteledsna av. Så ska vi inte via mot människor, det vore ju hemskt. Så de får ju träffa sina barn. Alltså, de får inte sköta uppfostran, utan det gör de här centralerna.
Ja, men man får sköta det. De får väl vara med i uppfostran, men de får ju så här, ha på sig någon dräkt där de får elstöta när de gör fel beteende. Så här. Så man har en metodik för bra uppfostran, och så fort de agerar på affekt, då får de en elstöt.
De får en t-shirt på sig där det står praktikant. Så att ingen liksom riktigt tar dem på allvar. Så här, bara, ja men kom ihåg att äta upp din mat nu. Så bara, jag behöver inte lyssna på dig. Nej, alltså Hannes behöver faktiskt inte äta upp sin mat. Det är ingenting som krävs av honom just nu. Och elchock såklart. Praktikant t-shirt och elchock. Det kommer barnen må bra av.